Hej och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel
och med mig Marcus, och vi jobbar båda två på SISU Idrottsutbildarna.
Idag gästas vi av Håkan Karlsson som är förbundskapten inom svenska orienteringslandslaget.
Håkan är örebroaren som har gått den långa vägen till svenska orienteringslandslagen. Han började orientera som så många andra, känns det som, för att sina föräldrar orienterar. Så då har han blivit sedan tidigt i åren orienterare, har varit ledare och tränare inom ungdomsorientering på klubbnivå och är alltså nu landslagschef och utvecklingschef för svenska orienteringslandslagen.
Ja, och det är väldigt spännande att prata om orientering just nu, för 2019 har varit ett väldigt bra år för svensk orientering. Vi har stora framgångar både på herrsidan och damsidan och lagsidan, kan man säga.
Ja, och vi vill såklart prata med Håkan om vilka framgångsnycklar har vi inom svensk orientering som gör att vi är så pass framgångsrika trots att vi är ett ganska litet land. Och vem känner inte igen till exempel Tove Alexandersson och hennes framgångar? Så vi pratar med Håkan om hur jobbar vi inom svensk orientering med ledarskap, med gruppprocesser, och vad ser man för utmaningar inför framtiden? Kanske även inom hållbarhetsområdet.
Ja, Håkan Karlsson heter jag, boendes i Örebro. Tre barn, 41 år, en fru. Jobbar med orientering, förbundskapten och landslagschef för svenska orienteringslandslagen. Har hållit på med det i drygt 10 år nu. Och haft lite olika roller. Först jobbade jag som tränare, landslagstränare första 2 åren, och sen sista 8-9 åren har jag varit huvudansvarig för både de långsiktiga och kortsiktiga målen kopplat till orienteringslandslaget då. Så det vill jag i grova drag.
Hur kom det sig att det blev orientering för dig?
Det var ju lite klassiskt kanske då, som många av oss orienterare i min ålder i varje fall blev meddragen av mamma och pappa ut på orienteringstävlingen. Jag var 8 år och fastnade för det och tyckte det var kul. Och sen läste jag till idrottslärare och fick en fråga om jag kunde jobba med en grupp ungdomar här i OK Tisaren i Kumla och Hallsberg. Så då var jag först ungdomsledare och juniorledare, och så gick det ganska bra. Och då fick jag en fråga om jag kunde tänka mig att starta ett idrottsgymnasium i Hallsberg. Barnutbildningsnämnden där hörde av sig, och så startade jag ett orienteringsgymnasium i Hallsberg som också gick bra för. Och så fick jag en fråga av förbundet 2008 i december om jag kunde komma och assistera dåvarande förbundskapten Marita Skogum och vara med som lite tränare under ett par år. Och sen när hon slutade så fick jag ta över huvudansvaret och har 9-10 säsonger bakom mig som huvudansvarig, både för att prestera så bra som möjligt på VM och ta så många medaljer där, men också de långsiktiga frågorna för att se till att vi har världens bästa landslag även om 10, 20 och 30 år, med utbildningsfrågor och utveckling, forskning och sådär. Så det är mycket, mycket på mitt bord och spännande saker hela tiden.
Om man ser till orienteringen som sport här i Sverige, så tycker ju i alla fall vi själva att vi är och har varit världens bästa landslag under en ganska lång period, känns det som nu. Det är framgång på framgång. Om man får vara lite självgod så skulle jag säga att det känns ju som att vi är otroligt framgångsrika både på herr- och damsidan inom elitorientering. Vad skulle du säga om den här framgången, och hur skulle du väga vårt orienteringslandslag?
Men det är nog så att just nu så får vi, när vi står här i slutet av 2019, så kan vi nog ändå säga att vi har varit världens bästa landslag i år. Då vi har vunnit både herrarnas världscup, damernas världscup, den totala stafettvärldscupen för lag och tagit VM-guld i stafett både för herrar och damer. Så att det är klart att i år, nu kan vi liksom med gott samvete säga att vi är världens bästa landslag. Sen, det har gått stadigt uppåt skulle jag säga. Vi har haft tuff konkurrens från många andra länder, och tittar man ut de 10 år jag har varit med så har det inte alltid sett ut så, utan det kanske har varit 3-4 av de åren som vi har varit bäst. Så det är många andra lag som också är väldigt duktiga. Schweiz har nog varit världsledande om man backar några år ändå, men förhoppningsvis har vi tagit över tronen nu och ska vara kvar där.
Vilka framgångsnycklar skulle du peka på som orsak till att vi är så duktiga i just orientering?
Det finns en stark tradition i orientering i Sverige. Vi har ju hållit på med det länge här, och vi har många som håller på också i förhållande till andra länders många medlemmar. som håller på med orientering. Så det är ju en av grunderna att vi har ett brett urval. Sen har vi väldigt duktiga föreningar runt om i Sverige med bra träning, bra tränare, engagerade eldsjälar runt om i Sverige som gör ett jättefint jobb. Och när de aktiva blir lite äldre så har vi en bra struktur och välfungerande orienteringsgymnasium på många ställen runt om i Sverige där också, där vi har extremt duktiga tränare som tar hand om dem i junioråldern. Och sen efter det så kommer de bästa då till landslaget, där vi också har en väldigt fin verksamhet och bra prestationsklimat som gör att de fortsätter utvecklas, sparra varandra till att utvecklas och ta kliv mot världstoppen. Väldigt kort beskrivning för något jättekomplext naturligtvis, men ungefär så.
Alla delar är viktiga i idrottssverige tydligt där på när man hör så, som du berättar, och din egen resa också kan man säga utifrån att vara tränare först i en klubb och sen gå vidare upp till och nu vara förbundskapten. Hur skulle du säga att, att ditt ledarskap är, eftersom du både varit tränare och nu har en ledningsroll på ett lite annat sätt. Vad tycker du är viktigast som ledare?
Viktigast som ledare.
Väldigt smal fråga.
Ja, det finns jättemycket saker som är viktigt som ledare naturligtvis. Och man blir nog aldrig helt fullärd. Det är väl en grundprincip jag har. Jag vet inte om det är den viktigaste, men att hela tiden försöka utveckla mitt ledarskap och bli en ännu bättre ledare. Det tror jag är viktigt, att inte stå fast vid någonting som man alltid har kört på, utan vara flexibel och utmana sitt eget ledarskap. Det tror jag kan vara en viktig faktor, men det finns väldigt många andra också. Jag tror väldigt mycket på ett individanpassat ledarskap och bygga dels ett starkt team runt den aktiva, att man inte ser sig själv som någon central mittpunkt av verksamheten, utan att det ska faktiskt bygga på de aktiva och deras behov och önskemål, att försöka skräddarsy lösningar försöker vi göra i orienteringsanslaget utifrån varje aktiv och vad den behöver för att utvecklas. Så det krävs en del prestigelöshet att våga släppa kontrollen och utnyttja de kompetenser och resurser som finns runt den aktive, både på hemmaplan och där vi har centralt i landslagsorganisationen. Så det var några delar. Det finns säkert massa fler som jag inte kommer på rak arm.
Och orientering är ju i grunden en individuell idrott. Jobbar ni med gruppprocesser trots att det är individer som tävlar individuellt? Hur mycket jobbar ni med gruppen och få ihop en bra stämning i gruppen?
Absolut, jo, men det är en viktig faktor tror jag för att prestera bra. Att ha ett tillåtande klimat, men också för att utvecklas så försöker vi hela tiden hitta ett förhållningssätt till varandra där vi, ja, men dels utifrån ett socialt perspektiv har det bra tillsammans, men också försöker pusha varandra att utvecklas och bli bättre. Så det har varit genomsyrat egentligen, ja, men hela min resa som ledare egentligen, att försöka utnyttja den kompetens som finns i gruppen och utnyttja varandra. Absolut.
Hur tror du att ni kommer kunna i hela orienteringslandslaget, om man nu ser till den elitdelen av sporten, rida på den här framgångsvågen? Hur ska ni utnyttja det så att vi fortsätter att vara världens bästa landslag? Det tycker jag låg bra, det kändes kul att säga.
Mm. Jo, men det ska vi försöka ta tillvara på naturligtvis. Vi har ju haft stora framgångar nu på seniorsidan, vilket är jättebra. Vi har också haft bra tv-sändningar från orienterings-VM senaste åren som även folk utanför orienteringskretsen har uppmärksammat. Så där får vi försöka dra nytta av och jobba för att fler och fler ska upptäcka vår fantastiska idrott och också få in mer externa pengar så vi kan göra bra saker för att utveckla orienteringen, både landslaget och bredare. Det är ju det är ett stort jobb vi har som förbund, absolut.
Intressant att du nämner det här med tv och orientering som tv-sport. Jag kommer själv från bandyn och vi brukar säga att vi tävlar med orientering om att vara den sämsta tv-sporten. Men ni har nog börjat kanske klättra lite grann på ranking där med ny teknik och man kan liksom följa orienterarna på ett mycket tydligare sätt på tv nu än vad man kunde förr.
Ja, absolut. Jag får nog revidera. Mm. Jag tycker inte bandy är så himla tråkigt heller i och för sig att se på. Men orientering är en fantastisk tv-idrott när det produceras bra. Det är dyrt att producera för det behövs ju löpande kameror i skogen och det behövs många kamerapositioner och... Men sen just det momentet att man kan lägga in GPS där man följer löparna på kartan och kan se ett misstag när det verkligen händer och få se lite som skidskytt att det blir den spänningen liksom i det. Så jag tror det har jättepotential och vilket kommer vara bra för vår idrott och mina landslagsstjärnor, att de får synas mer och få lite mer uppmärksamhet och förhoppningsvis lite bättre förutsättningar och ekonomi.
För det är ju så just när det gäller media att orienteringen är ju en av de sporterna som har fått oförtjänt lite uppmärksamhet och som har fått kanske brottas lite eller jobba lite med att synas och höras trots att man är så framgångsrik. Och man kan ju säga att det är lite samma exempel med curlingen, att det kollar man på när det är OS fast vi är väldigt bra som nation. På vilket sätt påverkar det en och hur jobbar ni? För jag tänker att man vill ju ändå nå ut till både nya och nya medlemmar och de som redan finns inom idrotten. Och också sporra yngre att känna att men jag ska också bli orienterare. Alltså fastna för det, att komma i kontakt med det lite sådär. Bara för att det visas eller bara för att det finns medialt.
Mm. Det är lite utanför mitt arbetsområde som förbundskapten. Men jag vet ju hur vi jobbar på förbundet definitivt på lite olika spår kring det där. Att försöka hjälpa föreningarna runt om i Sverige att bli mer lättillgängliga. För vi har nog varit lite för stängda och svåra att komma i kontakt med till och med och kanske bli med i. Att det har varit för de som redan är inne i det så vet man hur allting funkar. Men vi behöver nog bli ännu mer lättillgängliga och att vi som förbund kanske kan hjälpa föreningarna att ja, dels få föreningarna att synas men också bli mer lättillgängliga på olika sätt.
Vi har ju en kollega här i våran podd, Johan, som brukar göra podden tillsammans med oss. Som i somras så hade vi en utmaning internt i podden att prova nya idrotter. Vi som håller på med något annat eller en sport från barnsben skulle prova något helt nytt. Mm. Och Johan då provade just orientering. Så han pratade ganska varmt om att det var inte alls speciellt svårt att komma in i klubben och han tyckte att han fick bra hjälp av medlemmarna där han var med och sådär. Så att det finns ju absolut möjligheter som du säger att komma in och att det kanske är enklare nu än vad det var förr. Men hur jobbar ni från landslagsnivå, ni som är inom eliten, ut till klubbarna? Finns det någon koppling? Det kanske är ett långt steg, men på vilket sätt blir man en stjärna för sina egna idrottare kan man säga?
Just det. Nej, men vi har ju på så sätt en ganska speciell idrott där vi tävlar tillsammans. Både landslagsaktiva och äldre och yngre på samma tävlingar. Så våra stjärnor är ganska lättillgängliga och syns ute bland ungdomar ganska ofta. Och landslagslöparna är duktiga på att ta sig tid att snacka med ungdomar när de är ute på tävlingar eller är med på klubbträningar. Så att där tror jag att det är väldigt nära till våra stjärnor jämfört med många andra idrotter, vilket ju är jättefint tycker jag.
Nu är vi på väg in i vintersäsong och sen uppbyggnad inför nästa sommarsäsong. Vad ser du för utmaningar inför den närmsta framtiden eller kanske på längre sikt för svensk orientering?
Jag tror det vi behöver jobba med och fortsätta bli mer tillgängliga, mer synliga och öka extern finansiering. Att folk ska tycka det är kul att jobba tillsammans med oss för bra saker. Så där tror jag vi har det största jobbet att göra för svensk orientering.
Det går ju att prata om hur mycket som helst och hur länge som helst. För det finns så många olika ämnen att beröra inom idrotten. Och speciellt också när man kommer upp på elitnivå eller landslagsnivå. Men jag skulle vilja avslutningsvis knyta an lite till det som du pratade om gällande ledarskapet, vad du tyckte var viktigt inom ledarskap. Mm. Har du några tips, konkreta tips till orienteringstränare ute i landet på vad du tycker att det här är viktigt att vi tänker på eller att vad tycker du att du brinner för inom din ledarskapsfilosofi som du gärna vill förmedla till andra?
Mm. Ja, men de delarna jag lyfte där inledningsvis att våga vara prestigelös och använda varandras kompetenser i den träningsgrupp man har, både de aktiva men även ta hjälp av varandra och vara ett team som jobbar tillsammans för att nå de mål som sätts upp. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen tror jag det är jätteviktigt att verkligen ta sig tid att lära sig förstå dem man leder, att lära känna dem och bry sig om dem, inte bara som presterare utan även som personer och det som finns bakom där. Så det är väl två konkreta korta tips kanske.
Tack så jättemycket för att du ville vara med i vår podcast.
Tack själva.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av SISU Idrottsutbildarna. Idag gästades vi av Håkan Karlsson som är landslagschef och förbundskapten för svenska orienteringslandslagen. Vill du komma i kontakt med podden så gör du det enklast via Instagram. Där heter vi Här pågår föreningsidrott. Vill du så kan du också skicka ett e-post till oss. Vår e-postadress är podd@olif.se. podd@olif.se. Vi hörs igen nästa vecka.